Vi ska så läsa evangelietexten för idag från Lukas evangelium, det 12:e kapitlet, verserna 4-7. Jesus sa: jag säger till er som är mina vänner, låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen men sedan inte kan göra mer. Jag ska tala om för er vem ni ska frukta. Frukta honom som kan döda och sedan har makt att kasta ner i helvetet. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Säljs inte 5 sparvar för 2 kopparslantar, men ingen av dem är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Dagens rubrik är ju alltså vårt eviga hopp. Och det här verkar ju inte vara någon särskilt hoppingivande text, eller vad säger ni? Blir ni uppmuntrade av den? Nej, det är lite tveksamt. Och ändå så står det: jag säger till er som är mina vänner. Lustigt tilltal till sina vänner. Brukar du säga så till dina vänner? Ja, det finns ett evangelium i det här. Men det är inte alldeles lätt åtkomligt. Vi kanske ska börja med att konstatera att den eller det som jag fruktar för blir min Gud. Om du fruktar för cancer, så kanske den fruktan äter sig in i ditt själsliv. Ungefär som en cancer skulle göra. Och efter ett tag så har denna fruktan, om jag får uttrycka det så, satt metastaser överallt i ditt liv. Så att det mesta i ditt liv handlar om hur man ska undvika cancer. Det vi fruktar för får en underlig plats i våra liv. Och det är inte vilken plats som helst, utan det är Guds plats. Därför att människan är skapad till att leva i Guds fruktan. Och Jesus betonar för oss att Gud är den enda som är fruktansvärd. Han är den enda som är värd att fruktas. Och eftersom vi är skapade för Guds fruktan, så blir det så att om Guds fruktan bleknar i våra liv och en annan fruktan kommer in istället, så kommer det vi fruktar för att ta Guds plats. Därför är det kanske inte alldeles en händelse att det står i ordspråksboken, jag tror det är 29:e kapitlet, att människofruktan har med sig snaror. Jag tackar för det. Det är få, om ens någon av oss, förunnat att leva särskilt länge utan att uppleva svek ifrån människor. Och kanske mer än svek. Det vi kallar mobbning är ju vardagsmat på skolgårdar, i kontorslandskap, här och där också i församlingar. Jag har själavårdat inte så få pastorer som känt sig mobbade av sina församlingar. Och jag minns att jag utbrast med en hjärtesuck till en pastor som jag hade ett samtal med och sa det att förr i världen var det herdens sak att skydda fåren emot vargen. Numera verkar det mera som om herden var upptagen på heltid med att skydda sig mot fåren. Men så är det naturligtvis inte i Ringamåla. Tack och lov för det. Men människofruktan har med sig snart. Därför att människor kommer att inta Guds plats om vi fruktar för människor så som vi borde frukta för Gud. Och omvänt tror jag också det är så här att om människobeundran smyger sig in i Guds församling. Och den smyger ju så lagom förresten. Den brukar komma in med stora kliv. Att nu kommer profeten XYZ från det stora landet där eller det stora landet där. Och nu måste ni allesammans och så vidare. Och vi kör mycket med människobeundran. Vad händer då? Jo, människor sätts i Guds ställe. Vad leder det till i Guds församling? Jo, så småningom drabbas alla av människofruktan. Och sen går alla omkring, huttrande och förskrämda och mumlar, vad ska folk säga? Som om det var det värsta i livet som kunde inträffa, att folk sa något. Jag tror jag har hört folk säga ganska mycket om mig. Och jag har till min förvåning upptäckt att det överlever man bättre än man tror. Gud har löst mig från mycket människofruktan. Jag har lidit väldigt av det. Och jag kan säga att han gjorde det på det tuffa sättet. Just genom att låta folk säga både det ena och det andra. Alltså, vi närmar oss ofta problemet fruktan ifrån fel håll. Vi har ofta en klinisk ambition att hjälpa människor att bli fria från all sorts fruktan. Och man ska vara kolugn, man ska vara lite grann som agent 007. Gå omkring fullständigt som en sån här känslokall psykopat, ni vet, och skjuta från höften och aldrig vara nervös eller ängslig eller någonting sånt här. Det är ingen biblisk tanke. Utan den bibliska tanken handlar om att vi blir lösgjorda från all falsk fruktan och förd in i Guds fruktan. Jag ska tala om för er vem ni ska vara rädda för, säger Jesus. Ni ska inte vara rädda för dem vars makt inskränker sig till detta livet. Inte hela världen blir av med det. Men ni ska frukta honom som är den ende som både kan göra slut på detta livet och på nästa. I samma ögonblick vi säger det måste vi avgränsa Guds fruktan från helvetes skräck. Det är två helt skilda saker. Och det är ett av den kristna församlingens många tragiska öden att vi så ofta blandat ihop de här begreppen. Vi kan säga så här att det finns bara en som kan inge dig Guds fruktan och det är Gud. Det är kolossalt enkelt. När vi människor ska försöka alstra Guds fruktan hos oss själva eller än värre hos varandra så blir det helvetes skräck. Guds fruktan är någonting egentligen ganska märkligt, kan vi säga. Därför att vi förbinder fruktan med någon som är ond. Eller något som är ont. Lider vi av människofruktan så är vi rädda för onda människor. Och vad de ska ta sig till i sin elakhet. Men Gud är god. Men vad är då fruktan? Om det inte är vår, vad ska vi säga, rättmätiga reaktion på omgivningens ondska. Jo, fruktan är vår reaktion på makt. Fruktan, Guds fruktan, handlar om att vi har sett Guds makt. Och ju mer vi lever i Guds fruktan, desto mer medvetna är vi om Guds makt. Fruktar vi något annat än Gud, så är det därför att vi uppfattar någon annan som mäktig. Vi tillskriver någon annan en makt. Och när vi börjar tillskriva allt möjligt annat än makt vid sidan av allmaktens Gud, så har vi ju alltså skurit av bitar av Guds makt och frånkänt honom den makten och lagt den på djävulen eller på cancerar eller på trafikolyckor eller på människor eller vad det nu kan vara. Det ligger en väldig vila i att förstå att Gud har all makt. Därför att när det klarnar i ditt och mitt inre att Gud har all makt. Låt vara att vi inte förstår riktigt hur han hanterar den. För han sköter inte makt så som vi skulle göra i hans ställe. Men när vi förstår vad Jesus menar när han säger till Pilatus: du hade alls ingen makt över mig om den inte vore dig given ovanifrån. Då infinner sig ett stort lugn. Vad kan människor göra mig, säger David i en psalm. Och jag, käre David, skulle vi ha sagt. Det kan vi tala om för dig. Och de kan hitta på så mycket djävulstyg så det kan du inte tro. Människor är förfärliga och människor är fiffiga. Det kan vi säga. Och jag, säger David, det vet väl jag. Jag som har hittat på så mycket galenskap själv. Bland annat. Och ändå säger han: vad kan människor göra mig? Ja, just det. Han har sett Guds allmakt. När vi ska inge Guds fruktan i varandra. Och kanske dundra lite extra ifrån våra talarstolar. Då går folk hem med helveteskräck och måste ta en extra kopp kaffe för att komma på benen efteråt. Och då har vi ju egentligen lärt människan att frukta allmaktens Gud som om han var ond. Istället för att lära människan att frukta Gud i hans godhet. Därför att han har all makt. Det stramar lite hjärnan när vi ska försöka tänka på det här, för det är inte så alldeles lätt. Vi har ju inte erfarenhet av att frukta någon som är god. Utan all vår erfarenhet av fruktan här på jorden är knuten till onda varelser. Och därför är Guds fruktan ett centralt ämne i Bibeln, men ett som vi alltid går runt. Guds fruktan gör ditt liv sunt. All annan fruktan är destruktiv. Men Guds fruktan bygger upp. Ju mer makt du får i ditt liv, och jag tänker nu inte bara på politisk makt eller ekonomisk makt, utan vi kan lika gärna tala om andlig makt. Alltså ju mer av Guds kraft du får att förvalta, desto mer är det angeläget att du samtidigt får en motvikt av Guds fruktan. Så att du inte plötsligt slår dig för ditt bröst och börjar stila dig med dina nådegåvor. På det viset har många väckelser spårat ur. Kanske egentligen djupast sett alla. Man har börjat i anden och slutat i kött. Guds fruktan gör ditt liv sunt. Och vi ska se ett exempel på det här som Paulus tar upp i Andra Timoteusbrevet 3. När vi läser de fem första verserna. Det ska du veta att i de sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar. De blir skrytsamma, högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott, svekfulla, hänsynslösa och inbilska. De älskar njutningar mer än Gud. De bär fromheten som en mask men vill inte veta av dess kraft. Eller som det står i gamla översättningen, de ska ha ett sken av Guds fruktan, men ska icke vilja veta av dess kraft. Håll dig borta från den. Ett sken av Guds fruktan utan kraft. Det intressanta med Guds fruktan är att den helgar oss. Den förvandlar våra liv. Och Gud är den enda som kan ge oss Guds fruktan. Men vi önskar kanske ofta nog hellre att bara ha ett yttre beteende som om vi hade Guds fruktan. Men egentligen inte ha någon Guds fruktan. Ett sken av Guds fruktan utan dess kraft. Och vi kan väl kanske utan överdrift säga att i Sverige idag har vi tider bakom oss då man försökt att inge Guds fruktan på ett sådant sätt att helvetes skräcken varit så levande att vi idag hellre låter bli att tala om Guds fruktan. Och då blir slutresultatet detta. Att vi kan på sin höjd ha ett sken av Guds fruktan. Men vi känner inte dess kraft. Vi är främmande för det här. Och jag säger inte för att någon ska känna sig anklagad eller ska känna sig ställd i skamvrån. Jag har själv haft det under många år. Som en sorts ständig undran i mitt liv. Vad är då Guds fruktan? Vågar jag säga att jag själv vet vad Guds fruktan är? Eller gör jag kanske klokast i att säga att också jag har ett sken av Guds fruktan? Utan att egentligen vare sig förstå dess kraft eller veta vad det är. Man kan ju aldrig veta vad det är man inte vet för man har upptäckt det, så att säga. Det kanske finns väldigt mycket att upptäcka här. För min del tror jag att här döljer sig kolossala möjligheter, i Guds församling. Börja be Gud att han uppenbarar för dig vad Guds fruktan är. Det kanske kan öppna dörrar där du hittills bara sett täta betongväggar i ditt liv. Vi önskar ju på många sätt en frigörelse från fruktan. Och Bibelns budskap är ganska långa stycken detta att med Guds fruktan följer på köpet en frigörelse från annan fruktan. Min frid ger jag er, säger Jesus. Jag ger icke den som världen ger. Utan han ger frid på ett annat sätt. Det betyder inte att vi alltid och i alla lägen måste säga nej tack till den frid som denna världen ger. Var och en av oss som har mött människor svårt plågade av ångest. Eller kanske varit i den situationen själva. Vi förstår att vara tacksamma för all sorts hjälp. Men i Bibeln talas om en särskild hjälp som måste väcka vår nyfikenhet och vårt intresse. Vi ska bläddra till Apostlagärningarnas 12:e kapitel. Där ska vi läsa de första 11 verserna. Vid den tiden ingrep kung Herodes hårdhänt mot en del av medlemmarna i församlingen. Han lät halshugga Jakob, Johannes bror, och när han såg att judarna gillade detta fortsatte han och lät också gripa Petrus. Det hände under det osyrade brödets högtid. Efter arresteringen satte han honom i fängelse, bevakad av 4 vaktstyrkor om vardera 4 man, för att efter påsken ställa honom inför folket. Petrus hölls alltså fängslad och i församlingen bad man ivrigt till Gud för honom. Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan 2 soldater, bunden med 2 kedjor, och utanför dörren fanns vakter som bevakade fängelset. Då stod där plötsligt en ängel från Herren och ett ljussken fyllde rummet. Ängeln väckte Petrus med en stöt i sidan. Skynda dig upp, sa han, och då föll kedjorna från Petrus händer. Ängeln fortsatte, ta på dig bältet och sandalerna. Petrus lydde och ängeln sa, svep om dig manteln och följ mig. Petrus följde med honom ut, men han förstod inte att det var verkligt det som skedde genom ängeln, utan trodde att det var en syn. De passerade en vaktpost och sedan en till och kom till järnporten som ledde ut i stan, och den öppnades för dem av sig själv. När de kom ut gick de gatan ner och då försvann ängeln. Så snart Petrus hade sansat sig sa han, nu vet jag verkligen att Herren har skickat sin ängel och räddat mig ur Herodes händer undan allt det som det judiska folket väntat sig. Det tycker jag är en härlig berättelse det här. Tänk, här ligger karn och sover. Och han är så övertygad om att han ska bli halshuggen dagen därpå. Så att när det kommer en ängel och befriar honom så tror han att han hallucinerar. Han trodde det var en syn. Och först när de är ute på stan tillsammans och ängeln försvinner. Först då går det så sakta upp för Petrus att det var verkligt det här. Och att det tog lite tid för dem att fatta vad som har hänt, det är inte så konstigt. Men det här att han ligger och sover, det tycker jag är märkligt. Ingen hade delat ut 2 propavan till natten. Och karn sover i alla fall. Och han ligger inte på någon duxmadrass heller. Jag menar, vi skulle roterat som en timmerstock i en fors. Så mycket kedjorna tillät. Och det finns inget tillkämpat i den här berättelsen. Det är det intressanta. Han ligger inte där och mumlar, det kommer en ängel, det kommer en ängel, det kommer en ängel, det kommer en ängel, det kommer en ängel. Utan han bara lägger sig ner och somnar. Det här har inte med Petrus att göra. Och det kan vi ju förstå. Därför att det fanns en tid i hans liv då han bar sig åt precis som vi. När han skulle gå på vattnet. Ja visst, det gick några steg och hejsan svejsan, vad fint det med nådegåvor. Och så plötsligt så kommer han att tänka på vågorna och så sjunker han. Han blev rädd, står det. Och Jesus halar upp honom i vattnet och säger, du klentrogne, varför tvivlade du? I Bibeln är det alltid våra tvivel som måste motiveras och inte vår tro, har du tänkt på det? Gud frågar aldrig varför vi tror. Men han frågar alltid varför vi tvivlar. Därför detta att tro, det är ju liksom bara att tänka i överensstämmelse med verkligheten. Så det är ju ingenting man behöver motivera med. Men tvivlet, då har man ju plötsligt fått för sig något annat än det som är verkligt. Man har alltså avvikit från verkligheten och det är tillstånd som behöver motiveras. Nå, Petrus blev rädd. Och sen kom det ju en afton då han vid matbordet säger att om alla andra överger dig så ska ju inte jag göra det. Och Jesus vet vad den bekännelsen är värd och säger. Innan tuppen har galit ska du 3 gånger förneka mig. Och det blir så. Det fanns ännu ingen gudsfruktan i Petrus liv. När kom då gudsfruktan och hur kommer det? Och det finns en fin liten beskrivning på det. I den 130:e salmen i Saltaren. En vallfartssång. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina böners ljud. Om du, Herre, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Dock, hos dig är ju förlåtelse för att man må frukta dig. Jag väntar efter Herren. Min själ väntar och jag hoppas på hans ord. Min själ väntar efter Herren mer än väktarna efter morgonen. Ja, mer än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren Israel, till hos Herren är nåd och mycken förlossning är hos honom. Och han ska förlossa Israel från alla dess missgärningar. Kanske är Guds fruktan någonting som bara kan komma riktigt in i våra liv när vi ropar ur djupen till Gud. Men när vi tänker oss dig hemma i vardagsrummet, lädersoffan, vi drar ner belysningen lite grann, du sätter dig skönt till rätta och ett glas juice kanske och lite skön bakgrundsmusik och så här. Och så tänker vi, nu ska vi knäppa på gudsfruktan. Ja, det är någonting som kärvar i det här. Va? Man känner att nej, det är något som inte stämmer. Ur djupen ropar jag till dig. Men vad är det vi ropar till Gud om när vi befinner oss i de djupa schakten? Det vanligaste vi säger är, Herre, kunde du inte hindra det här? Herre, varför lät du det här inträffa? Är detta ett straff? Vi anropar ofta inte Gud om Guds fruktan. Under vårt ashram de här dagarna så har jag haft uppe som ett tema detta. Att Gud lösgör oss ifrån detta livet. Och det är delvis en smärtsam process. Vi måste erkänna det. Om allting går oss väl i händer, om allting bara är roligt, om det är en enda Lisebergslördag hela veckan runt livet igenom, så blir vi inte lösgjorda från detta livet. Och då, underligt nog, kan vi djupast sett inte heller leva det. Vi behöver bli lösgjorda från detta livet för att kunna leva det. Och det är det vi har så svårt att förstå. Inte sällan blir det så här att när vi är tillräckligt lösgjorda från detta livet för att kunna leva det, då vill vi bara dö. Och det är kanske på något sätt en djup hemlighet i det här. Att det är först, så att säga, i dödens närhet som livet kan bli meningsfullt. Det är först där, tror jag, som en äkta gudsfruktan verkligen går att upptäcka. När Gud har lossat livets alla förtöjningar. Och vi kanske ur djupen ropar till honom. Och nu står det så här i den fjärde versen: hos dig är ju förlåtelse för att man må frukta dig. Det där kan vi ju känna igen i Petrus liv. När Herren möter honom på Genesarets strand. Simon, Johannes son. Älskar du mig mer än dessa gör? Petrus får säga: du vet, Herre, att jag har dig kär. Ja, det är en viktig del i hans frigörelse. Men jag tror att vi ofta glömmer det här som kommer sen. Föd mina lam. Detta att Petrus inte bara blir förlåten, utan får uppdraget på nytt. Du vet, att förlåta någon är en sak. Det kan betyda, när någon har gjort dig eller mig illa, att vi slutar att anklaga, slutar att leva i bitterhet och grämelse. Men det är ju inte riktigt detsamma som att vi anförtror den vi har förlåtit någonting. Att få tillbaka förtroendet tar ofta längre tid. Och man kan ha förlåtit en människa även om förtroendet kanske inte har återvänt. Men Gud, i detta fall Jesus, både förlåter och ger förnyat förtroende. Och i det ligger en väldigt upprättande kraft. Då plötsligt förlöses Petrus från att frukta människor och frukta vågor och frukta avrättningar och frukta allt möjligt, till att frukta Gud. Paulus skriver om något liknande i första Timoteusbrevet, första kapitlet. Paulus hade ju också gjort bort sig efter noter. Och får ju också verkligen lära sig vad det innebär att ut ur djupen ropa till Gud. Och få den förlåtelse och det förtroende som förvandlar hans liv. Första Timoteusbrevet 1:12. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, mig som förut var en hädare och hänsynslös förföljare. Jag mötte förbarmande därför att jag handlade i okunnighet i min otro. Vår Herres nåd har överflödat med tro och kärlek i Kristus Jesus. Detta är ett ord att lita på, värt att helt ta till sig. Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare, och bland dem är jag den största. Alltså, det finns en väg ut ur fruktan som ser annorlunda ut än vi väntar oss. Därför att som regel är det så här att när vi är rädda för någonting, då försöker vi ta kontrollen över det vi är rädda för. Den som är rädd för sin svärmor försöker ta kontrollen över svärmor. Den som är rädd för hjärtinfarkt försöker att med olika knep och tricks och koständringar och motionsslingor och annat ta kontrollen över sitt hjärta. Och det är kanske inte fel i det. Men inte så sällan visar det sig att det är ingen bra väg. Just när det gäller hjärtat, så kan man som läkare se det här ibland. Du vet, vi talar ibland om att man kan bli alldeles hjärtängslig. Har du hört det uttrycket? Jo, det låter ju inte så farligt att bli lite hjärtängslig. Men den som lider av hjärtängslan lever i ett sannskyldigt helvete, det kan jag lova, efter att ha sett människor som gjort det. Därför att det är människor som vars stora och allt uppslukande rädsla är att hjärtat ska börja krångla. Jag håller säkert på att få hjärtinfarkt. Och det är ingen inbillningssjuka det här, utan det är bara ett stycke fruktan. Om man nu kan använda bara i sammanhang. Ju mer observant man blir på sitt hjärta, desto mer lägger man ju märke till att det tar små skutt ibland. Det gör hjärtat för de flesta av oss. Och för den hjärtängsliga räcker det. Man ska ju komma tidigt, har läkarna sagt. Så då kommer de med paniken lysande ur ögonen. Klockan 3 på natten. Och sådana människor blir aldrig glada när man tar ett EKG och förklarar att det var ingenting. Utan de uppfattar det alltid som att doktorn begrep inte det här. Och så småningom går allting i en sådan människas liv ut på att förebygga hjärtinfarkt. Och då har vi kommit fram till Jesu ord att den som vill bevara sitt liv, han mister det. Hur ska man hjälpa en sån människa? Jo, den människa måste nästan besluta sig för att dö i hjärtinfarkt. Ni förstår vad jag menar. Det är ju hans enda möjlighet att återvända till livet. Och det betyder alltså att frigörelsen från fruktan är en liten smal stig som går precis ut med kanten av graven. Där jag måste acceptera att det kan ligga ett bananskal nästan var som helst, så man kan halka ner i gropen om det skulle vara så. Alltså jag måste överlåta åt Gud att bestämma min dödsdag. Jag kan inte göra mig trygg genom att ta kontrollen över tillvaron. Jag kan bara bli trygg genom att dö. Alltså genom att släppa kontrollen över tillvaron. Låta vetekornet falla i jorden och dö för att det ska kunna bära frukt. ju mer detta livet blir det viktiga och värdefulla för mig. Ju mer jag vill bevara och befästa och bygga detta livet, desto mer kommer jag att förlora det. Enda möjligheten för mig att kunna leva detta livet på rätt sätt är att förlora det. Jag beklagar att det här låter tokigt, men det är inte för att Gud är tokig, utan för att vi är det. Paulus uttrycker det här på ett sedvanligt paulinskt och mycket drastiskt sätt. Vi ska gå till Andra Korinthierbrevet 1. Åttonde till tionde verserna kan vi läsa. Jag vill att ni ska ha klart för er bröder hur svårt vi hade det i Asien. Vi pressades så långt över vår förmåga att vi rent av misströstade om livet. Men en dödsdom har vi alltid haft inom oss, för att vi inte skulle förlita oss på oss själva utan på den Gud som uppväcker de döda. Och han räddade oss från dessa dödens angrepp och kommer att rädda oss igen. Till honom står vårt hopp. Han ska rädda oss. En dödsdom har vi alltid haft inom oss. Det låter ju inte särskilt kul, eller vad säger du? Och ändå är det som får livet att fungera. Att jag har gett upp det här livet för att kunna leva det. Det fordrar en del eftertanke. Jag skulle vilja be dig att du tänker på det här. Inte bara 5 minuter vid kaffet, utan ta ett år på dig eller två. Det är värt besväret. Därför att då klarnar, tror jag, en del av de dimmor som omger begreppet gudsfruktan för oss. Och jag är rädd att om det är något vi behöver i liberalteologins tidvarv, så är det gudsfruktan. Inte för att vi på nytt ska bli lagiska och dömande och slå in skallen på varandra med Bibeln. Det har vi gjort nog av. Men det andra är ju inte bättre. Ibland undrar jag vad vi ska med Bibeln till när man kommer med slutsatser som inte har ett dugg med skriften att göra. Vi måste lära oss barmhärtighet i enlighet med Bibeln. Vi ska fundera lite till på det här med att inte bara bli förlåten utan att få ett förtroende. Och att det inger en kolossal respekt när vi tar det på rätt sätt. Vi ska gå till Lukas 15 kapitel. Min privata älsklingstext, alla kategorier. Liknelsen om den förlorade sonen. Och så ska vi titta lite på lillebror som stack hemifrån. Och åtminstone enligt storebror levde han med horor, hur storebror nu kunde veta det. Och så småningom hamnade han hos grisarna. Då säger han i 18 versen, jag ger mig av hem till min far och säger till honom: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Det är den nåd han hoppas på. Att få anställning hemma på gården. Men han blir inte anställd som dräng. Han blir inte tagen till nåder som slav. Utan han blir son. Och jag skulle vilja peka ut det. Därför att vi närmar oss ofta fadern precis med den förlorade sonens ambition. Låt mig få gå som en av dina drängar. Och så predikar vi en lydnad som i stort sett handlar om en gud som sitter på tronen och utdelar befallningar, och vi springer som skollade tjänare fram och tillbaka och gör det Gud befaller oss att göra. Alltså dränglydnad. När Gud insätter oss i sonlydnad, förstår ni den skillnaden? Att sonen är fri, i stor utsträckning fri att göra det goda han finner för gott att göra. Han är betrodd att själv i stor utsträckning avgöra vad som ska göras. Jag skulle önska att Guds folk såg detta långt mycket mer. Ty vi förkunnar dränglydnad, dränglydnad och åter dränglydnad. Och sen undrar vi vart barnaskapets ande har tagit vägen. När alla lider så av träldomens ande som håller på att gå av på mitten. Och säger, det här var väl ingen frigörelse från fruktan. Nej, det tror jag det. Det var inte gudsfruktan utan helveteskräck i gammal vanlig ordning. Att upptäcka vad gudsfruktan är. På ert huvud är hårstråna till och med räknade, eller som det står i grekiska, numrerade. Det är fint. Hur orkar han? Som jag kliar sig på månens baksida. Han har hållit räkning på alla som har ramlat av också. Jag skulle vilja få sluta med detta. Gud, lösgör oss från detta livet för att vi ska kunna leva det. Det är vetekornets lag. Det är en djup hemlighet i detta. Och i den hemligheten finns bland mycket annat en möjlighet för dig och mig att upptäcka vad Guds fruktan är. Att det är någonting som löser oss från all annan fruktan. Låt Herren lösgöra dig från detta livet. Och det finns ingenting som kan oroa dig när det gäller alla de krafter och makter och vad det kan vara mer som bara kan beröva dig detta livet. Och inte ta ifrån dig något annat. Låt oss be. Herre, vi ber att du ska genom din andes kraft föröka vårt hopp. Herre, att du ska förankra oss i nästa liv. Att vi ska ha vår rot och grund i det som är i himlen och inte i det som är på jorden. Det är bara du som kan göra nästa liv till en levande verklighet i vårt innersta. Det är ingen idé att vi rusar iväg och försöker se ut som om vi hade fått det, för att har vi det inte så har vi det inte. Men vi kan ju börja, Herre, med att be dig att du ska befria oss från träldomens ande, som annars bara återger oss fruktan, som det står. och ge oss den barnaskapets ande. Som inte gör oss fria från all fruktan, utan som för oss in i Guds fruktan. Där det finns en trons vila som inte är passiv. Ett tillstånd som vi har svårt att tänka oss när vi inte har erfarenhet av. Herre, hjälp oss att släppa kontrollen över våra liv. Lite bit för bit i alla fall. Hjälp oss att våga fatta att du har gjort oss till söner. Inte för att vi ska gå omkring och härja med personalen på gården, utan för att vi ska få komma in i sunda banor. Herre, du är mycket större än vi förstår. Vi behöver få se din allmakt så vi kan vila i den här. Här är inte en sparven som faller, är glömd av dig. Vi känner oss ofta både bortglömda och övergivna. Om vi skulle falla till marken. Du kanske bara låter det ske för att någonting ska kunna gro och bära frukt. Vi är inte glömda av dig. Vi har bara inte förstått dina vägar. Din vishet. Korsets vishet. Den som är en dårskap för världen. Den som är en Guds kraft för den som räddas. Uppenbara dig, Herre, i våra hjärtan. Amen.